Ja, då var det dags för det sjätte programmet av Espectopodden. Podden där företagare blir klokare. Idag pratar vi sakförsäkringar med Malin Svensk från Länsförsäkringar. Och vi kommer gå igenom varför det är så viktigt att försäkringsbrevet är uppdaterat. Om Malin låter lite extra raspig på rösten så beror det på att hon har varit förkyld. Men jag tror att budskapet går fram lika bra ändå. Låt oss lyssna på vad Malin har berättat. Välkommen Malin.
Tack Ola.
Malin Svensk, företagsförsäljare hos Länsförsäkringar med 20 års erfarenhet. Och en hängiven löpare runt kvarteren i Eneby här, säger man det, kvällstid. Och morgontid kanske också, om man är tidigt. Ja. Du är här för att hjälpa lyssnarna att förstå lite grann vad en företagsförsäkring, en sakförsäkring som du jobbar med, vad den innehåller och vad som är viktigt med det och vad man ska tänka på när man tecknar en sån försäkring. Mm. Om vi börjar lite grann med den lilla frågan, vad är en sakförsäkring?
Mm. Den omfattar ju ganska mycket, men man försäkrar sin egen egendom till att börja med. Mm. Eller annans egendom. Hyrd, lånad eller leasad egendom. Man kan försäkra sina fordon såklart. Sina transporter. Sina byggnader.
Ja. Mm. Och jag menar, när du är ute och träffar jättemycket företagare. Mm. Hur brukar det gå till? Vad är det ni brukar prata om?
Jag brukar fråga dem, eller be dem sätta sig in i situationen. Vad händer om det brinner exempelvis? Mm. Ofta så säger man ett belopp som man tror att egendomen är värd. Ja. Och så säger man oftast lite lägre för man tänker att försäkringen blir så dyr om jag säger vad det egentligen kostar. Ja, och är värt. Men vi levererar ju produkt först när en skada inträffar och då vill man ju ha rätt försäkring.
Ja, just det.
Och därför är det viktigt att man får in de rätta beloppen på egendomen. Mm. Om du har ett arbetsområde, om du är ute som entreprenör och gör jobb så vill du försäkra dina jobb såklart. Och egendomen som du har med dig ut, egendomen som du har med dig hemma på kontoret. Om man sätter sig in i situationen, vad händer om det brinner? Och så ska man, allt ska försäkras.
Just det.
Allt ifrån en gardinstång till en dator till en skruvdragare.
Ja, för ifall det skulle hända någonting så vill man ju som företagare vara igång så snabbt som möjligt. Och det är därför man har försäkringar.
Absolut. Avbrottet är faktiskt det som många företag förlorar mest pengar
just det.
På. Att de står still.
Mm. Ja, efter när jag haft den här genomgången då. Jag menar, om jag säger att jag har en maskin här. Den är jätteviktig att spotta ut produkter som gör att vi tjänar pengar. Och den är värd 1 miljon. Det är min, den uppgiften, 1 miljon, det är den du tar in i försäkringsbrevet då.
Bland annat.
Ja, jag tänkte just den. Men sen om den skulle vara värd 3 miljoner och sen råkar den brinna upp, då får jag ingen maskin för 3 miljoner.
Då är du underförsäkrad.
Just det.
Och en underförsäkring är ju mycket värre egentligen än att... det är inte så att du får 1 miljon om den är värd 3, även fast du har försäkrat det för ändå. Då har du egentligen bara försäkrat en tredjedel utav,
av maskinen.
Av maskinen. Mm. Mm.
Så då får jag ingen ny maskin, eller jag får betala den själv helt enkelt.
Och sen är det ju avbrottet också i att maskinen står still, just såklart, som blir underförsäkrat. Mm. Ja.
För vi ska väl inte gå in på det direkt nu, men jag tänkte på i försäkringsbreven som jag som revisor också granskar eller tittar på, så anges det ju ofta omsättning och lönesumma är du vanligast kanske att det är stor.
Det är sant.
Ja.
Och vi tar ju betalt efter risk och omsättningen är ju väldigt viktig just på grund av att den egentligen, där tar vi betalt efter avbrottet.
Ja.
För då blir det en TB-förlust, ett täckningsbidragsförlust, om bolaget står still. Och då tittar man, vad skulle bolaget ha tjänat om det inte brann?
Mm.
vad tjänar bolaget efter en brand? Och sen ser man ju då förlusten och mellanskillnaden. Och har man då fel omsättning, då kan ju det visa väldigt fel siffror.
Just det.
När det gäller lönekostnaden så tittar man egentligen på ansvaret. Där är ju prissättningen eller premiesättningen efter hur många som jobbar. Hur många kan vara ute och göra skada helt enkelt. Så att det påverkar premien. Vi tar ju betalt efter risk kan man säga.
Just det. Om man då, för ansvar är också en sån här daily, när man är ute och jobbar med andres egendom eller, om jag tänker mig en snickare kanske som är ute och bygga något eller reparera något eller bygga till eller bygga om och gör de fel där, de kanske råkar ta ner en bärande vägg, då har man ju en ansvarsförsäkring också.
Ansvarsförsäkring är egentligen det viktigaste för alla företagare tycker jag, oavsett om du är entreprenör är ute på arbetsområde eller inte. Det är ju om du blir skadeståndsskyldig egentligen. Och just det kan ju vem som helst bli för person och sakskada. Och det är ett standardbelopp på 10 miljoner. Oavsett vilken typ av försäkring du har. Eller vilket försäkringsbolag. Oavsett om du är frisör eller om du är en mekanisk verkstad. Så är standard 10 miljoner i Sverige. Men den går självklart att höja.
Hur kommer det sig att så högre belopp? Det var en bra fråga.
Ja, det var faktiskt en bra fråga. Men alltså, det är inte ovanligt att du får krav att du ska ha ett högre belopp än 10 miljoner till och med. Amerikanska företag och pappersbruk kräver ju oftast 50 miljoner ibland.
Ja, just det.
Så det kan ju bli stora skador. Alltså en vattenskada om man orsakar den, om man borrar hål i en vägg in i en rörledning på sjunde våningen i ett bostadshus och så sprider sig vattnet ner i väggar och i mellanbottnar. Och, ja, 5 miljoner kostar den skadan.
Ja, just det. Ja. Just det. Så gör inte det.
Nej, gör inte det.
Inte på
ha rätt försäkring.
Gör det på första våningen i sådana fall. Jag tänkte om en frisör. Ja, men det är klart.
En frisörstol som står och droppar vatten.
Och nu blev jag lite teknisk här med en gång, märkte jag. Men om man tittar, du kan ju också ha, om vi går tillbaka till det här med lönesummor och omsättning, så säger man ju ibland att man har omsättning på en viss verksamhet och så har man omsättning på en annan typ av verksamhet. Och säger att man tänker sig att då blir de två tillsammans, bolagets totala omsättning. Om man får förändringar då, att man råkar växa lite mer på den ena och minska kanske på den andra, så den totala omsättningen är densamma. Och då kommer en ledande fråga här. Är det viktigt att justera det i försäkringsbrevet också?
Det är därför vi gör våra årliga genomgångar. För vi går efter senaste års bokslut. Alltså.
Just det.
Det sista vi kan se. Och som jag sa tidigare, att vi tar betalt efter risk. Och om du har en, vi tar en plåtslagare som gör en del jobb inne. Då är det en speciell risk. Mm. Och så har vi kanske en viss del där de arbetar ute. Då är det en annan risk.
Yeah.
En annan premiesättning. Därför vill vi lite dela upp det. För annars blir det ju dyrt om vi skulle lägga allt på uterisk exempelvis.
Det.
Så det är ju egentligen för att få rätt premiesättning. Så att vi brukar säga senaste bokslut om du inte gör enormt stora förändringar under året. För då vill vi veta om det sker förändringar under året.
Just det.
Och då är det ju försäkringstagarens skyldighet och upplysa oss om det.
Och du pratar om den årliga genomgången här som är viktig. Så. Men misstänker att du ändå träffar kunder oftare om de vill?
Absolut oftare, men man pratar ju med dem oftare med tanke på att de ringer när de har frågor eller om de har skador förstås.
Just det.
Då ringer de.
Just det.
Om de ändrar försäkringsställe, som också är väldigt viktigt. Mm. Har rätt ställe försäkrat. Så om de flyttar eller om det händer förändringar i verksamheten så ska de höra av sig.
Så varje gång man gör någon förändring då borde man ha det i sitt bakhuvud. Då ska jag ringa till försäkringsbolaget.
Absolut. Jag brukar säga att många glömmer att ha med tjänstereseförsäkring när de ska ut och resa i tjänsten.
Just det.
Så varenda gång ni ska ut och resa, tänk på mig, säger jag då. Ja, okay. Så måste de lägga till det.
Ja, det låter bra. Ja, tjänste, det är ifall det händer någonting när man är borta såklart. Vad, ändå är inne på det, vad är det man försäkrar då? Förutom att förseningar eller vad är det?
Ja, det är ju självklart både förseningar och bagage, förseningar och att man förlorar egendomen. Den absolut viktigaste biten är ju läkarvård såklart.
Just det. Ifall det skulle hända något, att man bryter benet eller något ännu värre. Jag hade ju en kollega till er, vi pratade mycket om livförsäkringar. Och då tänker man också på det värst tänkbara. Så. Det kan även hända när man är bortrest.
Det är sant. En hjärtinfarkt i Spanien kostar 700 000. Då kommer till en privatläkare.
Så få hjärtinfarkt där hemma eller vad vill försäkra.
Ja, precis.
Ja, men det är bra. Nu ska jag titta lite på min fusklapp här. Och jag menar, ha rätt försäkring då. Är viktigt för att ifall det händer någonting, att man kan komma igång snabbt. Och att man får den ersättning som man behöver under tiden. Och sen har vi, jag tänker om man tittar lite längre ner med försäkringsbreven som jag har en bild av i mitt huvud. Och de här, alla maskiner och tillgångar och sånt, så är ju, om man tittar, fastigheter är ju oftast värderade eller försäkrade till fullvärde. Och fullvärde betyder att man återställer det skick som det var.
Helt rätt.
Ja, då har jag förstått det. Skönt. Men däremot en maskin eller inventarie, det brukar oftast vara belopp.
Det stämmer.
Ja. Och då kan man jämföra det då med vad det för bokfört värde i redovisningen.
Nyanskaffningsvärde är det vi vill ha. Inte den ni värderar egendomen till. Vi tänker helt olika där.
Just det.
Så att vi tänker nyanskaffningsvärde.
Så det är alltid priset på nya grejer som man ska ange i försäkringsbrevet.
Ja, och fotografera gärna, för att du kommer inte ihåg allt du äger och har. Så för om det händer någonting så ska du sätta dig ner och skriva ner allt du äger. Och du ska skriva när du köpte det, vad du betalar för det då och vad det skulle kosta att köpa det nytt idag.
Just det. Så ta kort.
Ta kort. Jättebra.
Telefonen är ett bra verktyg för det.
Idag är det så enkelt. Då kan vi inte skylla på något längre.
Nej. Och har du lagt bilderna på din server, så ta en säkerhetskopia och förvara någon annanstans.
Helt klart.
Ja, det gör det helt mycket enklare. Är det något mer i den här sakförsäkringsgrejen som jag inte har nämnt nu? Massor.
Ja, det finns massor. Massor med tilläggsförsäkringar som man absolut bör tänka på. Sjuka brottsförsäkring tycker jag är en jätteviktig bit som jag tror att många inte tänker på. Det ligger med i sakförsäkringen. Och det är egentligen de fasta kostnader vid ett avbrott. Och framförallt om man är enmansbolag. Om jag står still på grund av att jag blir sjuk, så får jag ersättning från Försäkringskassan.
Ja.
Och för de pengarna ska jag köpa maten hem och hyran hemma. Men de ska också räcka till de fasta kostnader som revisorskostnader.
Just det.
Försäkringspremier, hyra, leasad egendom. Alla de bitarna måste du ändå betala, även fast du är hemma och sjuk och inte kan dra in pengar. Så att då kan man försäkra sig upp de fasta kostnaderna med 14 dagars karens eller 30 dagars karens.
Just det.
Och den premien sätts ju efter ålder och hur höga fasta kostnader har du, såklart. Så sjuka brott vill jag absolut att man ska tänka lite extra på.
För är olyckan framme så behöver man inte gå omkull firman i alla fall. Då får man täckning för det. Hyren och det du nämnde också. Lite sådana saker. Kan man, eller vi har varit inne lite grann på det, vad som driver försäkringspremien. Ibland får jag känslan av att min uppgift är att granska verksamheten och ägarnas eller styrelsens förvaltning. Och då tittar man bland annat på försäkringsbrevet, och sen har de ju, ja, det kan vara underförsäkrat. Och så påtalar man det. Och då vill folk kanske ogärna höja beloppen då, för att de tycker att det blir så himla dyrt. Och kan bara ta lite grann. Du har sagt att det är risken som driver premien då, men en försäkring innehåller ju en himla massa delmoment.
Mm, det är sant.
Så genom att höja sin omsättning 1 miljon, hur mycket det är, så kan du inte svara på det, men hur mycket påverkar premien egentligen? Liksom?
Alltså egendom i sig kostar inte speciellt mycket att försäkra.
Nej.
Man måste ändå tänka, en del frågar så här, hur mycket rabatt får jag om jag sätter in ett larm?
Mm.
Och så tittar vi på vad ingår i en sakförsäkring. Då har vi egendomen som är försäkrad såklart. Mm. I 3 moment, brand, inbrott och vatten.
Yeah.
Sen har vi ansvarsförsäkringen, vi har rättsskyddsförsäkringen, mm. vi har avbrottsförsäkringen och andra tilläggsförsäkringar såklart. Och om man sätter in ett larm så skyddar man egendomen för inbrott.
Mm.
Och om premien är 100% så kanske inbrottspremien utav den är, vi säger, 15%.
Mm.
Och så ska vi rabattera de här 15%
mm.
med kanske 10%. Yeah. Så stor är risken för inbrott exempelvis.
Yeah.
Då är det en väldigt liten justering i premien neråt för att man skaffar sig ett larm. Men däremot kan vi ställa krav på företagare att de måste ha larm om de har en verksamhet där vi, så det är mer på företagssidan, är mer kravfyllt än att man sätter in det för sin egen skull. Men, för det påverkar inte premien så mycket.
Nej.
Men omsättningen är ju helt beroende på vilken typ av verksamhet du har. Så att är det en dyr avbrottspremie eftersom omsättningen styr avbrottet, då påverkar det premien mer än om man har ett företag där. Ja, hur ska jag förklara det
här? Jag tänker mig att säga att du har en verksamhet, du kanske har några bilar, du gör jobb ute hos andra kunder, du har lite datorer på ditt kontor, lite verktyg kanske, har en omsättning på 13 miljoner, sen går det bra för dig så går 2 dagar 15 miljoner omsättning. Och du har en grundpremie kanske på säg 25 000 då. Och du ökar 2 miljoner i omsättning. Så,
det kanske rör sig om 1 000 lapp då.
Ja, just det.
I premiehöjning.
Mm. Mm. Det är liksom inte dubbla premier för att du ökar lite grann.
Nej, absolut inte.
Kanske inte ens om du dubbla omsättning. Utan ni tittar ju på risk, vilka arbeten de tar kanske med då.
Absolut. Mm. Det är lite, och ju större omsättning du har och omsättningen går upp, ju mindre påverkar det premien då såklart. Ja. För det är oftast i början premien är dyrast.
Mm, mm. Mm. Det kan vara bra att känna till. Så man ringer och försäkrar upp er.
Mm.
Det.
Var rätt försäkrad i alla fall.
Just det. Mm. Men vad ska hända då om jag upptäcker, eller jag, det brinner hos mig.
Mm.
Ja. Vad ska jag göra då?
Så. Jag skulle ringa brandkåren faktiskt. Okay, okay. Det är det första jag skulle göra.
Ja.
Men självklart, alltså när det gäller, vi sitter 80 skadereglerare hos oss och vi betalar ut 3 miljoner varje dag, dygnet runt, här i Östergötland bara, i skadekostnader.
Mm.
Och om en fastighet brinner, människor som bor i fastigheten drabbas av, hamnar i ett chocktillstånd faktiskt, som att förlora en nära anhörig.
Mm.
De behöver hjälp direkt där och då på plats. Då har vi en jourbil som kommer ut och tar hand om hyresgästerna. Vi har 60% av marknaden när det gäller privatsidan på hemförsäkring. Så 60% av de som bor i byggnaden kommer också fram till oss och vill prata med oss om sina hemförsäkringar. Jag har säkert de andra 40% också faktiskt, om jag ska vara riktigt här, kommer fram och prata med oss. Men då har vi en jourbil såklart. Så vi hade i Valdemarsvik en jättevattenskada för några år sedan, om du kommer ihåg.
Ja.
Då tog vi jourbilen och åkte dit och sen så stängde skadereglaren som hade jouren av telefon och så tog han kontoret vid bilen och så var det kö fram till bilen. Så tog han skadereglingen direkt på plats istället.
Mm. Mm.
Så vi finns där ute, vi finns nära när det händer.
Och när han har fått kom fram då i köen där till skadereglera och det är ny då, hur eller de bedömer, dels är de ju, tar de hand om en där och, antar jag.
Vad sa du?
Dels skadereglerande som man träffar då, tar hand om en lite och talar om lite grann, ger en lite råd och tips.
Precis.
Hur man ska gå vidare. Och så har man förhoppningsvis läst sitt försäkringsbrev innan, så man är rätt försäkrad.
Ja.
Ja. Och sen dag två då kan man säga, när man vaknar upp och då börjar liksom någonstans arbetet med och kanske hitta en ny lokal eller, och lite sådana saker. Och så. Men då finns ni där och håller en lite i handen, antar jag, med ja, om man hittar en ny lokal och man ska köpa in lite nya maskiner. Eller om det är ett hyreshus då, ska det byggas upp igen?
Ja, det är ju, det kan ta lång tid faktiskt att få igång en verksamhet efter en brand. Mm. Och avbrottstiden ligger på 12 månader standard.
Mm.
Den kan man förlänga till 18 månader eller 24 månader. Eller faktiskt ännu längre om man behöver.
Mm.
Vi tar en mekanisk verkstad exempelvis. Och de kanske har miljökrav på sig och sen... maskiner som är både gamla och svåra att få tag på. Så skulle det brinna ner så ska du få ett bygglov någon annanstans med de miljökraven kanske du behöver på marken. Och du ska få tag i alla maskiner som du hade och så ska du få igång produktionen igen. Så att, där kan 12 månader vara lite för kort. Så där kan jag tycka att vi kan verkligen tänka efter på att höja upp det ibland till 18 och 24. Det har vi fått indikation på från våra skadereglerar att vi behöver tänka på när det gäller vissa verksamheter.
Mm. Är det någon skillnad på... Jag tänker att det är populärt att bygga i Norrköping nu.
Ja.
Ja. Så den tiden är mer aktuell nu än vad det var för kanske 10 år sedan. Att man har 18 månader än 12 månader. Att det är svårt att få tag på mark, tänker jag. Och, så.
Mm, och svårt att få tag på lokaler. Och det är bostadsbrist generellt. Så att det är svårt för våra... kunderna har brunnit att få tag i något ställe att bo faktiskt.
Mm. Mm. Ja, tråkigt när olyckan är framme.
Mm.
Jag tänkte vi har gått igenom några av de här delmomenten i försäkringarna. Jag tänkte att jag ska sammanfatta lite. Det är oftast omsättning och lön man anger.
Mm.
Mm. De inventarier man har.
Värdet på egendomen, ja.
Värdet, ja. Mm. Och där ingår
nyanskaffningsvärdet.
Nyanskaffningsvärdet, och det ska kosta att köpa in idag.
Ja.
Ja, helst imorgon.
Mm.
Samma sak med lager. Lagervärdet.
Mm.
Det kanske står 3 miljoner på pappret, men det skulle köpa in allt upp idag så är det kanske det dubbla eller ännu mer. Vi har
tjänstereseförsäkringen.
Mm. Tjänstereseförsäkringen, viktig om man ska iväg. Vi hade ansvarsförsäkring.
Mm.
Ifall vi klantar oss. Det är som en stor drulleförsäkring för företag.
Om du blir skadeståndsskyldig i alla fall, ja. Så skulle man kunna säga.
Mm. Ja.
Mm.
Vi kallar det för ansvar. Det var...
mm. Ansvar är rätt. Mm.
Men sen har vi rättsskyddet, nämnde du förut.
Mm.
Varför är det så bra att ha rättsskydd i sin försäkring?
Ja, man hamnar i tvist. Det ligger ett standardbelopp på 5 basbelopp per tvist.
Mm.
Där har vi också fått indikationer på att det börjar bli lite för litet belopp. Och det är samma oavsett bransch och oavsett försäkringsbolag så är det standard 5 basbelopp. Men okay. Det går också såklart att höja.
Mm.
Där har vi fått lite indikationer på att det är ju ungefär 200 000. 5 basbelopp motsvarar ungefär 200 000. Att en tvist kanske överstiger det.
Vad ska de täcka då, de här 5 basbeloppen?
Du tänker alltså i rättsskyddet...
Ja, rättsskyddet. Det låter bra att
man har det. Ja, tvistkostnaderna. Ja.
Det är advokater och ja, de delarna.
Ja.
Mm.
Mm.
Att det är för litet, är det att folk är mer benägna att tvista eller att det blir dyrare att tvista?
Att det blir dyrare att tvista.
Ja.
Inte att det är mer ansvaret däremot, att man blir skadeståndsskyldig märker vi ju också. Att man stämmer varandra är vanligare idag.
Det är lite otåligare kanske.
Vi får inte bli som i USA bara.
Nej,
nej,
nej, det vill
nej,
inte.
nej.
Och inte de fruktansvärda beloppen.
Nej, precis. Nej.
Men då kommer vi till rättsskyddet också. Är det någon sån här...
Transportförsäkring skulle jag vilja slå ett slag för.
Okej, ja.
Väldigt ofta man inte tänker på att man behöver faktiskt när man tar hit varor. Eller ja, köper varor eller säljer varor.
Just det.
Så tror man oftast att chauffören som... åkaren så att säga,
ja,
har en försäkring för själva transporten. Och han har en transportöransvarsförsäkring, en ansvarsförsäkring. Men själva varan i sig är ju inte försäkrad, utan bara om han blir skadeståndsskyldig för att han skadar varan.
Ja, att han är åksam på något sätt. Så, ja. Eller på något sätt.
Vi säger att en åkare har en transport i som är värd, vi säger 10 miljoner. Han vet ju inte det överhuvudtaget. Och sen så springer ut en grävling på vägen. Vad ska en åkare göra då i en stor långtradare? Han ska ju helst fortsätta.
Ja,
men
ja.
Om han istället kör ner i diket, då skulle han kunna bli skadeståndsskyldig för att han faktiskt förstörde lasten.
Just.
Och i Sverige kan man då bli max skadeståndsskyldig till 150 kronor kilot. Och är det mobiltelefoner han transporterar, då räcker inte 150 kronor kilot. Är det frukt så funkar det ju. Om ett barn istället springer ut på vägen, då ska han ju väja.
Ja.
Och förstör han då lasten, då blir han inte ens skadeståndsskyldig.
Nej, okay.
Så att, då ansvarar han inte alls för lasten, för han har gjort rätt.
Mm.
Och vem försäkrar då lasten? Ja, det är den som köper varan eller den som säljer varan. Så transportförsäkring ska man absolut tänka på.
Och då, men det hänger ihop lite på leveransvillkor, eller? Vem som står risken för varan?
Villkor och avtal generellt, Ola, ska man kolla. Mycket bra att du kom in på det. Det
tack.
Gäller även, du kan ju det även försäkringar. Ja. Ska du byta jobb någon gång? Så?
Ja, man vet aldrig. Man vet aldrig.
Nej, men avtal är viktiga generellt, även för en byggare eller vad som helst ska man kolla avtal. Vad ansvarar jag för?
Just det, så man vet. Och vill man då begränsa sin risk så kan man då höra av sig till det och försäkra det.
Helt rätt.
Det är ju perfekt. Är det något annat som du känner så att du vill ta upp innan vi går in på slutklämmen, Malin?
Ja, alltså försäkringar, jag skulle kunna prata hur länge som helst om försäkringar, för det är det absolut roligaste som finns. Men jag tänker liksom att kontakta ert försäkringsbolag så finns vi där och vi hjälper er. För jag förstår att det är en djungel för människor som inte har samma intresse som mig. Men jag kan inte de verksamheterna jag är där ute. Jag kan inte klippa hår, jag kan inte snickra. Så.
För jag tänker då på, som de flesta fåmansföretagare, de är ju väldigt upptagna med och gör det som de är bra på. Och då blir ju revisorer och kanske försäkringspersoner lite jobbiga, så lite irriterande. Det är någonting man bara vill ha gjort ibland. Och då kanske man missar, eller man missar någonting som är viktigt. Och så hellre att man sätter sig ner och tar en timmes möte och får lite input. Och,
absolut. Över en lunch eller över en fika. Eller bara gå igenom sina försäkringar.
Ja, men fika är ju alltid trevligt.
Det är sant.
Det är lunchen också i och för sig. Men då är vi här att vi ska prata om... Du ska ju ta med dig eller ge lyssnarna 3 stycken råd eller tips som du har skrivit upp på en fusklapp.
Ja, mitt första tips är... Absolut, årsgenomgång. Ta i den tiden en gång om året och gå igenom er företagsförsäkring. ni sitter och betalar en premie som ni vill ska gälla fullt ut när det väl händer något, så då är det viktigt att ni är rätt försäkrade. Mm. Och sen tycker jag att man ska sätta sig in i situationen. Vad händer om det brinner? Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag krockar? Vad händer om jag förlorar lasten som jag har beställt ifrån Kina?
Just det. Mm. Det var två.
Det var två.
Har du någon tredje? Eller fick du med den där?
Jag skrev inte upp tre tips. Jag skrev inte ens upp några här faktiskt.
En årlig genomgång.
Mm.
Tänk dig in i situationen att någonting hände.
Mm.
Tänk dig in i den situationen att det värsta hände.
Mm.
Hur vill jag att det ska funka då?
Mm.
Och sen var det ring. Och så checkar vi
ring så hjälper jag till.
Just det.
Ja.
Ja. Ja, men det blir bra. Vi mm. kör på två tips den här gången.
Två tips.
Mm. Får återkomma med det tredje.
Mm. Ja, ja, återkommer gärna.
Jättebra. Kanon. Tack så mycket, Malin. Tack för att du kom.
Tack.
Ja, får vi lyssna på det sen.
Ja, hej. Tack, hej.
Kanon. Tack så mycket, Malin. Nu hoppas jag att de flesta tar och springer och hämtar sina försäkringsbrev och läser igenom dem så ingen tar risk i onödan. Det är så himla tråkigt ifall det händer något och man upptäcker att det inte är uppdaterat. I nästa vecka så kommer jag fortsätta prata om allvarliga saker, för då kommer nämligen Henrik Stenberg från Avenir Advokater till studion. Och då ska vi prata om avtal och varför det är så himla bra att ha avtalen på plats när det vill hända något. Ett synnerligen nyttigt program. Tack så mycket för idag och så hörs vi nästa vecka.